ska ni få lyssna på programmet Efter åtta, och i kvällens värld är Ethel Randå.
Hej, jag heter Ethel Randå och jag har bott i Mullsjö i nära 40 år. Jag har blivit ombedd att berätta lite grann om mitt liv, och jag tycker det känns väldigt roligt att det finns någon som är intresserad av att lyssna. Jag har vuxit upp i Stockholm, som numera är en väldigt busy stad med mycket buller och bång. Men på min tid var det faktiskt närmare en liten småstad. Jag har 3 barn, 7 barnbarn och 2 barnbarnsbarn. Och om ni skulle höra något litet extra ljud, så har jag ett barnbarn med mig som ska hjälpa mig, för jag har svårt att läsa manuskriptet jag har skrivit. Mina föräldrar hade en liten lägenhet högst upp i ett HSB-hus i Stockholm. Det var en väldigt liten lägenhet, men det fanns en trappa upp. Och där uppe fanns ett litet utrymme där jag hade min säng och ett skrivbord. Det fanns också en dörr ut till en takterrass där min mamma och pappa satte ut trädgårdsmöbler, och de hade väldigt mycket växter. När jag var riktigt liten så satte min mamma upp en balja med vatten så jag kunde sitta där och plaska. Leka kunde vi göra i Rådhusparken strax intill, men den finare lekplatsen var i Kronobergsparken, som låg lite längre bort. Det var en stor välskött park med gungor och plaskdamm. Men vi lekte också vid stadshuset, och där finns det flera fontäner. Och man fick absolut inte hoppa i. Men när vi barn såg att ingen vuxen var i närheten, då hoppade vi i alla fall. Nedanför stadshustornet så finns det en stor sarkofag med en liggande staty. Den föreställer Birger Jarl, som sägs vara Stockholms grundare. Och den som har bildhuggaren som har gjort den här statyn, han heter Gustav Sandberg. Under trappan till stadshustornet så finns det en fontängrotta, kallas den. Där ligger det en man bakbunden, och en orm droppar äter i hans ögon. Och en kvinna står och håller ett fat och samlar upp ättret. Men fatet blir fullt och då måste hon tömma det. Och då skälver mannen. Och då trodde man i forna tider att då var det jordbävning. Mannen som ligger där, det ska föreställa Loke. Och han gjorde väldigt mycket ofog för gudarna, Oden och Thor och allt vad de hette, så att detta är hans straff. Och kvinnan som står där, det är hans fru som försöker lindra straffet. Den här statyn är väldigt fin och gjord i vit marmor utav en kvinna som hette Ida Matton. Stadshuset byggde man mellan åren 1911 och 1923.
Ragnar Östberg.
Och arkitekten, han heter Ragnar Östberg. På Pipersgatan, strax intill där jag bodde, så låg det en kyrkolokal. Det var Svenska Frälsningsarmén. Och dit gick mina lekkamrater, och alltså följde jag ju också med. Och där hade man mycket verksamhet för ungdomar och barn. Svenska frälsningsarmén, det är en grupp som har kommit ur frälsningsarmén. Och den bildades 1905. Och skillnaden mellan de två frälsningsarméerna, det är att svenska frälsningsarmén har demokrati, som man har styrelse och så vidare, och sakramentsförvaltning, dop och nattvard. Man hade också scouter, och vi reste på läger. Och i slutet på 40-talet så hade vi ett scoutläger i Brocksvik utanför Norrköping. Men det ska jag strax berätta mer om. Efter ett tag så anslöt jag mig till Frälsningsarmén som frälsningssoldat.
Jag går till det land där ovan, där inte min fri.
När jag kom hem från detta scoutläger i Brocksvik utanför Norrköping, så sa jag till min mamma, jag var inte så gammal, men jag sa till min mamma: nu har jag träffat pojken jag ska gifta mig med när jag blir stor. Jag är inte säker på att han upptäckte då att jag hade fattat tycke för honom. Men så några år senare så reste jag som kadett till Linköping, och då träffades vi igen. Och när jag kom hem till Stockholm igen så besökte han mig, och då blev vi ett par. Och det har vi varit ända sedan dess. Vi gifte oss i armén, ett så kallat armébröllop. Det var så att soldaterna var med där då, och Karl-Erik, han hade, som han heter, hade sin soldatuniform, men jag hade naturligtvis en fin vit brudklänning, för det var ju sånt som flickorna önskade sig när de skulle gifta sig när de blev stora. Och våra kamrater i scouterna, de bildade häck. Och som jag sa så har vi hållit ihop sedan dess. Och det är 60 år. Och nu vill jag spela en skiva som är bara till min älskade man. Är hon borta nu, men då var vi en lycklig familj. Och Karl-Erik, som inte trivdes så bra i Stockholm, han sa en dag: nu har jag pratat med mina gamla chefer, så nu får jag tillbaka mitt arbete. Och då flyttade vi till Jönköping, för på den tiden då följde frun snällt med och opponerade sig inte. Så jag var hemma och passade barnen. Jag hade ett brinnande läsintresse. Och varenda konstbok som fanns på filialbiblioteket läste jag. Men så startade man komvux. Och då började jag läsa väldigt många olika ämnen. Och fick ihop till en studentexamen. När barnen var små så vikarierade jag ibland på sommaren som sekreterare på en bank. Och senare arbetade jag hos en fastighetsmäklare som sekreterare. Men läsintresset fortsatte ju. Och när universiteten började med att lägga ut kurser på olika delar av landet, så fick jag tillfälle att läsa in en filkandexamen. Och lite senare, när jag hade tagit min pedagogiska lärarexamen, så jobbade jag på ett gymnasium. Men medan jag höll på att läsa alla dessa universitetskurser, så arbetade jag dels som invandrarlärare och dels som handelslärare. Och då undervisade jag i stenografi och maskinskrivning, bokföring och handelslära och så vidare. På gymnasiet hade jag då svenska, engelska, religion och historia. Men en svår bilolycka satte punkt för mitt yrkesverksamma liv. Under alla de här åren som jag har bott i Mullsjö har jag också deltagit i den kommunala verksamheten. Jag har suttit i kommunstyrelsen, i skolstyrelsen, och min verksamma tid slutade jag med 2 perioder som kommunrevisor. Och det var en mycket intressant och lärorik uppgift. Vi har också haft väldigt mycket glädje av att vara ute och resa. Det finns många platser som vi gärna skulle vilja se i fortsättningen också. Men det är lite svårare eftersom jag har så dålig syn. En av resorna vi gjorde, gjorde vi till en liten stad som i Tyskland som heter Oberammergau. Den staden blev skonad från pesten som bröt ut efter 30-åriga kriget. De flesta byar och städer runt omkring blev drabbade och människor dog i mängd. Men Oberammergau blev skonat, och som tack till Gud så spelar man vart 10:e år passionsspel. Det är berättelsen om Jesu lidande och död. Och många människor som har varit där och sett det säger att de har fått en helt annan syn på bibelberättelsen efter det. Alla som bor i den här byn, eller staden, vilket det nu är, deltar i spelen. Både som skådespelare och som dekoratörer och medarbetare med kostymer och annat. Och spelen börjar tidigt på morgonen, håller på hela dagen med avbrott för lunch. En annan stad som vi också älskar och som vi tyckte var så roligt att vi fick komma till, det var ju kärlekens stad Paris. Och vårt främsta mål där, det var ju konstmuseet Louvren. Jag har ju läst väldigt mycket konstvetenskap. Och främst ville vi ju se Mona Lisa, som är då målad av Leonardo da Vinci. På morgonen innan Louvren öppnar så är det långa, långa köer till portarna. Och redan innan så hade vi tagit reda på i vilken sal Mona Lisa fanns. Så fort vi hade betalat våran avgift så rusade vi genom salarna. Och så fick vi betrakta Mona Lisa en liten stund för oss själva. Men strax blev det fullt med människor och trångt. Och den här tavlan är ju både gammal och ömtålig, så den får man definitivt inte fotografera. Men naturligtvis så kom det ju någon och fotograferade med blixt. Då slocknade ljuset i montern och ingen kunde se något. Vi var ju glada att vi redan hade fått bekanta oss med henne, så vi fortsatte runt i museet till de andra konstverken som vi var intresserade av. Det sägs att om man går på Louvren från morgon till kväll så tar det många månader om man vill se alla de fina verken som finns där. Genom Karl-Eriks arbete så fick vi också tillfälle att resa till Spanien, till någonting som heter Centro Forestal. Det är pappersindustrins och skogsindustrins konvalescenthem för arbetare som har skadat sig på något sätt. Dit kommer då människor som arbetar i de olika industrierna i Sverige. Männen får då, för det är oftast män som jobbar där i de här industrierna, får sjukgymnastik och bad och lite sånt. Men på helgerna får vi vara lediga. Och vid ett tillfälle så hyrde vi en bil och så körde vi iväg till Madrid, huvudstaden. Och vi kommer in där på en stor gata och plötsligt så får vi bensinstopp. Och vi blev förtvivlade och tänkte, hur ska vi ta oss härifrån? Men vi fick faktiskt hjälp av vänliga spanjorer. Och det dråpliga var att precis utanför Prado-museet, som var vårat mål, hade vi stannat. I Prado-museet finns Picassos målning Guernica. Det är en stor målning som fyller en hel vägg. Och ett sammelsurium av avhuggna kroppsdelar och djurkroppar. Och det är Picassos protest emot allt vad krig heter. En fru och jag åkte en dag in till Malaga, som då är den närmsta staden till Centro Forestal, med bussen. Och så gick vi på museer och tittade. Rätt vad det var så var det någon som berättade att här tvärs över torget finns det ett hus som Picasso har vuxit upp i. Och intresserade som vi var så sprang vi naturligtvis över torget och gick in i huset och upp i trappan och tittade på de målningar som var på väggen, som jag tror var gjorda av Picasso. Plötsligt slocknade ljuset och där stod vi i mörkret och vi trevade efter lyseknappen. Då öppnades en dörr och en man bad oss komma in. Det visade sig att det var en förening som hade hyrt den här lägenheten. Och med glädje visade de oss då det rummet där Picasso hade fötts. En annan upplevelse vi hade, det var att vi åkte med några par in till Malaga för att gå på tjurfäktning. Det är ju en stor folkfest och mycket folk och mycket färg och mycket musik. Men det är en otrevlig sak. Så jag lovar, jag ska aldrig sätta min fot på en sån mera. Men en lite lustig sak, det var att när vi kom in med bussen så tänkte vi damerna att vi måste besöka en toalett för vi vet inte var vi hamnar sen. Och då hittade vi damtoaletten och där var alla dörrar uppslagna på grund av att det var en kvinna som städade. Men plötsligt så slogs det upp en dörr ifrån en av toaletterna. Och utbackade en person med en resväska på vardera sidan. Och impulsiv som jag är så sa jag, men åh, en kar på damtoaletten. Och det hade kanske inte gjort någonting om inte karen rest sig och sagt, jag visste inte att det var en damtoalett, jag kom precis från Stockholm nu. Snopet. Och nu tror jag vi ska höra en liten spansk bit.
Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor.
När vi var i Madrid så besökte vi också en restaurang där Ernest Hemingway brukade inta sina måltider när han var i Spanien. Den heter eller kallas Botin och man räknar med att det är en av de världens allra äldsta restauranger. Och det känns ju lite spännande att sitta på så historisk mark. En annan resa vi gjorde var till klassiska Italien. Och i Rom så besökte vi ju naturligtvis Sixtinska kapellet och tittade på Michelangelos underbara takmålningar. Man fascineras av hur uttrycksfulla och fina de är och kan inte begripa hur konstnären kunde ligga på rygg på ställningar och måla så fint. Vid ett tillfälle när vi var i Rom då skulle vi gå och växla in lite mer pengar, för det går ju åt när man är ute. Och vi var in på banken och det gick bra, men när vi kom ut så blev vi attackerade av ett gäng zigenarbarn. Och de försökte roffa åt sig en plånbok. Men det lyckades inte som väl var. Så nu har zigenarbarnen i Rom en reklamkasse från Adamsons åkeri i Jönköping. Nu får vi höra Jussi Björling sjunga en aria utav Giuseppe Verdi.
Sei quel guerriero fossi, sei il mio sogno s'avverasse.
Vi besökte också Venedig och åkte naturligtvis gondol med en gondoljär som stod i fören, nej, bakdelen var det nog på kanoten, på gondolen, och sjöng. Det var ju också en intressant upplevelse när man har hört om all den romantik som spirar i Venedig. Med Skövde konstförening gjorde vi en resa till Kina. Och det var också en plats som vi gärna hade velat se. Att se den här muren och gå på den. Muren byggdes cirka 200 år före Kristi födelse. Och någon tror att det har gått åt 8 miljoner stenar för att bygga den. Det är ett mäktigt byggnadsverk. Men det har kostat väldigt många människor livet. För om de inte orkade arbeta så fort som man ville, om de blev sjuka eller skadade, så murade man helt sonika in dem levande i muren. På den här muren går det också väldigt mycket försäljare. Och ju högre upp på muren man kommer, ju billigare blir varorna. Går man en viss sträcka på muren så kan man få ett bevis i form av en medalj eller ett diplom. Och den muren, den byggdes ju av den här kejsaren som inte jag kan uttala namnet på, som skydd mot fientliga stammar norrifrån. Och nu tror jag vi ska höra vår svenska Evert Taube berätta lite om muren. När vi ändå var i Kina så ville ju, vi ju naturligtvis se terrakottaarmén i Xi'an. Det är en gripande upplevelse att se dessa figurer där alla har sitt individuella ansikte med egna drag. Man har ju hittat väldigt många, hur många kan jag inte säga, men man beräknar att det finns ytterligare många, många fler att gräva upp. På den här platsen i Xi'an finns också en liten souvenirbutik. Och där kom jag i samspråk med en man som berättade lite grann på mycket stapplig engelska. Efteråt fick jag veta att det var just den mannen som skulle gräva efter vatten på sina ägor som hade stött på de här terrakottafigurerna. En annan mäktig upplevelse var den förbjudna staden. Ett mycket stort område, väldigt påkostat, med många vackra hus och statyer och utsmyckningar. På kejsartiden, då kunde ingen människa komma vare sig ut eller in om inte de hade fått kejsarens tillåtelse. En annan mycket uppskattad resa var som vi gjorde tillsammans med en grupp bland annat från Pingstförsamlingen i Jönköping. Vi åkte till Israel och bodde på ett litet hotell i Natanja. Och vi reste runt landet i minibussar. Och vi besökte många olika platser. Bland annat var vi och badade i Döda havet, heter det. Och där får man vara mycket försiktig. För man får absolut inte hamna på magen, för då kan man inte komma upp. För vattnet är så otroligt salt. Det är 30% salthalt, vilket är 10 gånger mer än salthalten i Atlanten. Och därför så finns det varken fisk eller fågelliv i närheten. Vi besökte också Masada-klippan där det var 46 grader varmt när vi var där. Och Karl-Erik brukar skoja med mig, du skulle nog åka dit igen du som fryser så ofta. Vi gjorde ett besök på en kibbutz och fick beskrivet för oss om arbetet där. Och vi var naturligtvis höjdpunkten till Jerusalem. Vid klagomuren, där stod det främst män och förrättade bön och bockade mycket ivrigt. Man kunde stoppa in en liten lapp i en springa i muren där man hade nedtecknat någon önskan som man ville få hjälp med eller få svar på. En underbar upplevelse var på Genesarets sjö där vi åkte. Och ja, jag kan knappt hålla tårarna borta, men vår kaplan Lennart Karlsson, som numera är borta, han sjöng den här underbara sången som vi ska höra nu.
Vid Genesaret en morgon fick jag se dig komma fram.
Vi gjorde också resor till Skottland med bil. Och bland annat så besökte vi något som heter Holy Island. Dit kan man bara komma när det är ebb. Och då får man passa på att köra ut på ön de timmar som vattnet är borta. Längst ut på denna ö ligger en borg eller ett före detta kloster som heter Lindisfarne. Och det var dit våra förfäder vikingarna kom när de tänkte besegra Storbritannien. Munkarna där blev mördade av vikingarna. På sjöbotten där så är det på helgdagarna livligt folkliv. Barnen letar fynd på havsbotten där och föräldrarna njuter av nykokta krabbor och umgås och har trevligt. Vi var också med på Edinburgh Castle på ett military tattoo. Väldigt intressant att se hur musikkårerna dels marscherar men också springer fram och tillbaka i olika turer medan de spelar. Jag vet inte hur de bär sig åt. Men det var väldigt roligt och givande att se. Naturligtvis har vi rest mycket i Sverige också. Och vi brukade alltid resa ut i det blå. Och då är det inte alltid lätt att få tag på någonstans att sova över. Så vi brukar alltid ha med oss sovsäckar och tält. En rolig upplevelse var det när vi var i Strömstad ett år. Och vi åkte runt och till det ena hotellet efter det andra och det var fullbelagt. Vi körde runt och tyckte oss finna en väldigt bra plats mitt i mörka natten. Karl slog upp tältet och jag låg kvar i bilen. På morgonen vaknade jag av ett fasansfullt slammer. Det var bara det. Vi hade tältat på soptippen. Jag har ju också haft väldigt många hobbies. Jag har bland annat broderat mycket och en stor tavla som jag har broderat är av Stockholm eftersom det är min hemstad. Den är gjord efter ritningar av Erik Dahlberg som levde 1625 till 1703. Han har alltså gjort ritningen till den tavlan och han räknas att vara Sveriges arkitekt. Han har gjort ritningar till många hus och i Jönköping finns det flera stycken som han är pappa till, om man får säga så. Ett litet nätt handarbete som jag brukade syssla med var frivoliteter. Man har en liten skyttel och en tunn tråd och slår ringar och av det kan det bli spets, en liten duk eller infällningar i näsdukar. Jag har också gjort knypplat flera brudkronor. Dels i vanligt garn men också med guldtråd. Och det har varit väldigt roligt. Men allt det här får höra till det förgångna eftersom min syn har blivit så väldigt dålig. Redan när vi var förlovade så ville Karl-Erik att vi skulle åka på bröllopsresa till Gotland. Den resan fick jag faktiskt vänta på i 57 år. Men vi gjorde den. Och då bilade vi runt i Skottland. Vi var till Krusmuntagården och tittade på alla deras underbara växter. Vi var ute och tittade på raukarna i norra Fårö. Och vi var nere till Hoburgsgubben. Vi avslutade vårt besök i Visby domkyrka med en mycket fin konsert. Och där slutar i det närmaste mitt berättelse om mitt liv. Det är klart det har hänt väldigt mycket annat också. Men det här är en liten bråkdel som jag kände att jag ville dela med mig av. Och jag ska tacka för att ni har lyssnat och önskar att ni får en väldigt fin vecka och jul framför. Tack!
Ni har lyssnat till programmet Efter åtta ikväll med Ethel Rando. Den musik vi har lyssnat till var Sara Leander med Stockholm, C.G. Hjelm där frälsningssoldaten aldrig dör, True Love med Bing Crosby och Grace Kelly. Viva España med Manolo Escobar. Och Jussi Björling sjöng Ur Verdis Aida. Torkel Selin, Ditt Genesaret. Evert Taube, Ett rytmiskt tal om kinesiska muren. En skotsk marsch och En holländsk sommarnatt med Örne Englund. Programmet var producerat av Pingstförsamlingen Mullsjö Nyhem och tekniker var Magnus Wigenstedt. Vi hörs nästa vecka.